Niklas.
Mm.
Why will you never go hungry in the desert?
Jag vet inte.
Jag vet inte. Because of all the sand which is there.
Hej och välkomna till detta avsnitt av Geografipodden.
Podden som sätter rummet i centrum.
Så är det. Och idag ska vi prata om öknar.
Ja, det ska vi göra.
Men vi kommer väl fortsätta köra det som vi har gjort de senaste gångerna. Med lite geografiska nyheter och sånt.
Det ska vi göra. Vi börjar där.
Mm.
Har du något?
Jag har ett vulkanutbrott.
Mm.
I Karibien. Huvudön i St. Vincent och Grenadinerna. Och vulkanen heter La Soufrière.
Mm.
På franska.
Franskt namn.
Det verkar vara ganska stort. Hade sitt senaste utbrott 1979.
Okej.
Okay. Och den har gått in i något form av explosive state. Står det?
Det låter inte så bra.
Det låter inte så bra, nej. Och det är 20 000 människor som har behövt fly.
Ja.
Så risken är väl att det blir ännu värre.
De måste nästan lämna ön då om de ska fly.
Antagligen. Jag vet inte hur stor ön är, men...
Ja, nej, jag vet inte. Huvudstaden ligger i alla fall i andra änden av ön, ser jag.
Okej.
Så jag vet inte om de kan fly dit.
Det kanske är det rimligaste.
Det kanske räcker. Ja, oklart.
Mm. Ja, man får väl se hur det utvecklas.
Ja, en annan nyhet på temat katastrof. Det är ju en cyklon i Indonesien. Som har fört med sig flash floods.
Okay.
Stört floder typ.
Mm.
Plötsliga översvämningar. Och triggat jordskred.
Okej, okay. Så mycket på samma gång alltså?
Ja, där var det mycket på samma gång. Och dels Indonesien, även i Östtimor.
Mm.
Som är ett litet land på en av öarna som även tillhör Indonesien.
Mm.
Ja, nu har jag inte siffrorna, det var några dagar sedan jag såg, men det var ganska många som har omkommit och framförallt påverkats på annat sätt av det här, så ganska allvarligt.
Mm. Ja, nej, inga jätteroliga nyheter.
Nej, det är som vanligt i Geografipoddens geografiska nyheter. Men en till nyhet faktiskt.
Ja.
Om vi går tillbaka lite. Ja, det är ju ingen nyhet så direkt.
Nej.
Men forskare har upptäckt eller insett att asteroiden som dödade dinosaurierna även gav oss regnskogarna som de ser ut.
Aha.
Den förändrade tydligen naturen ganska mycket.
Okay.
Från ganska gles beväxt natur som dinosaurierna hade till de täta regnskogarna sen, och också minskade mångfalden ganska rejält.
Mm, okay.
Så jag vet inte om de som var kvar kunde växa till sig ordentligt då.
Nej, jag
vet inte exakt, men ja, det är en gammal nyhet.
En gammal nyhet.
Mm.
En nyhet om någonting gammalt.
Ja, det kan man säga.
Jag har också en till. Det är mer, vi kan ta det som en diskussionsfråga.
Okej.
Okay. På National Geographic, de släppte ett reportage där de skrev att vulkanturism växer sig större och större.
Mm.
Men ställde sig också frågan, är det för riskabelt?
Ja,
vad tycker du om vulkan?
Alltså många vulkaner är ju så här, den hade senast utbrott för tusentals år sedan. Ja, det känns väl ganska okej, eller?
Mm. Absolut. Jag tror att det kanske är mer riktat åt det som var på Island till exempel. Att,
alltså just turister där det händer saker. Ja. Ja.
För då kan jag förstå att det finns en viss risk.
Ja, det kan det.
Men
jo, det var ju, det fanns ju risk för förgiftning där.
Mm.
Om vinden låg på det tydligen. Det är ju inte jättebra.
Nej. Ja, nej. Alltså, de som håller på med det, de får väl hålla på med det. Det är ju ganska ballt. Sen påverkar det ju, alltså som den här som är nu i Karibien liksom. Känns svårt att åka och turista på ett ställe där 20 000 människor måste fly.
Ja, det faller ju, blir helt orimligt i de fallen. Det är ganska uppenbart när det är helt orimligt att åka och turista.
Ja.
Men ja, om det pyser ut lite grann. Ja, okej.
Okay. Det är väl fine.
Kör på det.
Mm.
Men då ska vi komma in på vårt ämne.
Mm.
För dagen. Efter ett litet meddelande.
Just det. Vill du ha vägledning i det geografiska rummet? Eller bara köpa en schysst karta eller en rolig present? Då finns kartbutiken. De har hela världen i en butik. Kanske en cykelkarta till semestern, en historisk karta att sätta på väggen, eller varför inte en uppblåsbar jordglob till strandbesöket.
Besök butiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Du kan även ange rabattkod geografi med stora bokstäver och få 10% på ett helt köp. Ja, öknar då.
Mm.
Det är ju ett lite speciell typ av område.
Det är det ju definitivt.
En typ av område som i alla fall jag alltid har haft lite så här speciell. Jag vet inte, jag tyckte att det är coolt.
Mm.
Så jag försökte inreda mitt rum när jag var liten, bodde hemma som en öken.
Okay.
Jag hade liksom sandfärgade väggar och massa kaktusar och sådär.
Mm.
Så.
Nice. Fick du ökenkänslan?
Ja, så där. Tills man började sätta upp massa posters med band och sådär, då försvann det lite.
Just det. Mm.
Ja, men sen är det ju också så att öknar kan vara mycket mer än sand och kaktusar.
Ja.
Har vi lärt oss nu.
Ja, det är väl det vi ska försöka komma in på kanske.
Mm.
I det här avsnittet.
Bland annat, det blir lite kaktusar också.
Det
blir...
ja, det är klart. Det är svårt att inte prata om kaktusar när man pratar om öknar också. Vi har ju uppenbarligen redan gjort det nu. Så.
Ja, det är sant. Ja, det är också så att en liten typisk grej för öknar är att det finns inte så himla mycket där.
Nej.
Men det finns kaktusar. Det är ju en av de få grejerna som faktiskt ändå finns där.
Mm. Det är väl ett sånt område som har... Ett litet antal liksom specialister.
Mm.
På ett eller annat sätt.
Ja, så är det. Det kommer vi tillbaka till. Ska vi försöka definiera vad en öken är?
Alltså jag vet inte om du såg det, men när vi gjorde dokumentet som vi skriver upp saker i.
Mm.
Det första jag skrev, det heter öknar.
Mm.
Och mitt första inlägg var sand? Frågetecken. Det var liksom så mycket jag kände att jag kunde bidra med på direkten.
Mm.
För att det är ju sand.
Ja, det är den allra mest typiska bilden i alla fall.
Mm. Men kanske inte behöver vara.
Nej, det behöver absolut inte vara. Jag tror ungefär, jag såg siffror, jag kommer inte ihåg nu, men kanske 20% i sandöknar.
Mm. Det är faktiskt ganska lite.
Ja, någonting sånt. Jag tar inte den siffran liksom på blodigt allvar. Mm. Men en mindre än hälften.
Men jag har också sett, jag tycker att det är lite svårt med siffrorna. För att jag har sett att ungefär en tredjedel av världens yta täcks av semi-arida eller arida områden. Jag har också sett att en femtedel täcks.
Mm.
Alltså det har varit lite olika och det är lite svårt att veta exakt.
Det är så här klassificeringsfrågor.
Precis.
Som är lite knepiga. Men det finns i alla fall en vanlig definition på öken. Som lyder ett område med mindre än 25 cm årlig nederbörd.
Mm.
Så det är en som bara utgår från hur mycket det regnar där.
Och hur mycket, alltså för 25 cm, det är ju då ganska lite.
Ja.
Hur mycket är normalt för typ Sverige? Vet vi det?
Stockholm har cirka 54.
Okej. Okay.
Men det intressanta är att, kommer du ihåg när jag hade gjort min presentation av min masteruppsats och vi hade en diskussion efter med min examinator, eller mest han sa saker som jag borde ha tänkt på och sånt.
Ja.
Då sa han, för att min uppsats handlade om landet Niger som ligger i Sahel-området i Afrika. Som är gränsen mellan öken och savann.
Mm.
Typ, så verkligen semi-arid. Och det han påpekade var att om jag sa säkert någonting i stil med att det är väldigt lite nederbörd. Men att i deras huvudstad, Niamey, där är den genomsnittliga årsnederbörden samma som i Stockholm ungefär.
Jaha.
Fast där är det liksom halvöken.
Okej.
Okay. Så den här definitionen som handlar om bara nederbörd, den brister ju lite.
Den är lite problematisk.
Det är ju det att det evaporerar så väldigt mycket mer där än här.
Mm.
Så att allt bara försvinner. Så det är inte så lätt definierat, kanske.
Det är inte bara torkan som avgör, utan det finns andra faktorer också.
Det gör det.
Alltså för om man kollar på det här som vi har nämnt tidigare några gånger, Köppens klimatklassificering. Jag kommer inte ihåg vilken bokstav öken har nu. Det kanske du vet.
Nej, inte ihåg heller.
Det spelar väl inte jättestor roll.
Jag tror kanske. Det är B. Eller?
B kan det vara. Det där baseras definitionen av öken både på temperatur och nederbörd.
Mm.
Så i systemet så inkluderas bland annat då växters vattenbehov, där liksom ökenklimat definieras av en medel nederbörd på mindre än hälften av växtlighetens behov.
Ja, okej. Okay. Men då är det inräknat alltså hur mycket som evaporerar därifrån också, eller?
Jo, för det måste väl vara en del av behovet. Alltså,
ja, just det, för om den ska växa där.
Precis, om det bara evaporerar på direkten så kommer ju kanske inte växter kunna nyttja det på samma sätt som i Stockholm då.
Till Nej, exempel. Precis. Det måste vara något som bakar in hur mycket vatten som faktiskt kan användas i slutändan.
Så där har vi väl också någon form av faktor som kan spela roll när man försöker definiera en öken.
Mm. Vad säger Köppen mer om öknar?
Det Köppen säger, om man gör lite efterforskningar, är att det finns fyra stycken då arida klimat som där öken, olika typer av öknar innefattas.
Mm.
Det är BW som är arida klimat och sen BS som är semi-arida.
Mm.
Och de i sin tur delas in i två olika. Då är det varma och kalla.
Ja, just det.
I princip. Torrt och hett eller torrt och kall vinter.
Ja, just det. Alla är typ varma på sommaren.
Ja.
Men vissa är... kan pendla väldigt mycket.
Mm.
Kan vara jättevarma och jättekalla.
Precis.
Olika säsonger.
Så för heta öknar då, så är det att den varmaste månaden ska ha en medeltemperatur över 30 grader. Och kallaste månaden ska ha mellan 10 och 30.
Mm.
Sen finns det, vad sa jag? Så het öken.
Ja.
Precis, för det finns varm öken också.
Ja, just det. Det finns, man kan till och med dela upp dem till 4. Från varma och kalla liksom.
Ja, precis. Så varma är den varmaste månaden mellan 10 och 30 grader Celsius. Och kallaste är mellan 10 och 20 grader. Så ganska, inte, det behöver inte vara jättestora skillnader. Svala öknar, då är den varmaste månaden mellan 10 och 20 grader och den kallaste mellan 0 och 10 grader. Och sen kalla öknar har den varmaste månaden mellan 10 och 30 grader och den kallaste månaden under 0.
Mm.
Så lite så här, hur mycket variation det är i temperaturen.
Ja, just det. Sen finns det ju, som vi kommer komma in på, även något som kallas för polaröknar. Men det är ju inte enligt Köppen.
Nej.
De räknar inte det som öknar. De räknar det som polarklimat.
Mm.
Så att det är lite olika. Så utöver att dela in dem efter temperatur, så kan man ju också dela in öknarna efter hur de skapas. Eller egentligen varför det är öken där det är. För det finns lite olika processer som gör att, ja, egentligen att det inte regnar i vissa områden. Den första av dem som man kan nämna är subtropiska öknar. Som jag tror utgör de största ökenområdena på jorden.
Mm.
Ja, i alla fall så är, räknas Sahara som en sån typ av öken.
Ja.
Så det ensamt gör väl nästan att den är, det är ganska dominerande.
Mm.
Det här är öknar som ligger på en viss latitud. Eller en viss, vissa breddgrader. Ungefär vid kräftans och stenbockens vändkretsar.
Ja, så över eller under ekvatorn.
Ja, exakt.
Beroende på hur man har jordgloben.
Som även kallas för hästlatituderna.
Aha.
Vilket har med det här att göra, för att det var sjöfarartiden. Så att så är de här latituderna kända för att ha det så lite vind. Och det här också gör med varför det öknar där. Men då var det problem för skeppen liksom att färdas. Och framförallt om de hade hästar ombord.
Ah,
så var det här skapade riktigt problem, för de stod still liksom i havet. Men i alla fall, för att försöka förklara lite grann varför det inte regnar på de här breddgraderna. Ofta, inte alltid, men i många fall. Till exempel vi i Afrika då, där har både Saharaöknen norr om ekvatorn och även Kalahariöknen ungefär på samma avstånd söder om ekvatorn.
Just det.
Det är en sån typ av öken. Så måste man egentligen börja kolla vid ekvatorn. Nu blir det lite så här atmosfärisk cirkulation.
Ja.
Och sådär. Så. Vi ska försöka navigera oss igenom det.
Mm, det går säkert superbra.
Mm. Vid ekvatorn, det är där vi har som allra mest solinstrålning på jorden.
Mm.
Så det skickar in, ja, eller det värmer upp luften, liksom solenergin längs ekvatorn. Och på andra ställen förstås, men extra mycket längs ekvatorn. Det här gör att mycket vatten då evaporeras från haven på de här breddgraderna. Och det är väldigt mycket fukt. Och därför har regnskogar också längs med ekvatorn. Liksom, för att det finns när luften stiger sen och kondenseras högre upp i luften. Det regnar, blir massa nederbörd i tropikerna. Den dras sen vidare norrut eller söderut. Det finns inte mycket fukt kvar. Nej. I luften då. Men den är ganska torr. Den sjunker där på de latituderna och värms upp, men den är torr. Sen är det också det man måste ha med sig egentligen när man pratar om varför det blir öknar och sådär i nästan all typ av öknar. Det är att varm luft håller mycket fukt. Varm luft är ju liksom när luft värms upp så expanderar den ju.
Mm.
Det är därför den stiger uppåt. Och ja, även därför den kan hålla mycket vatten då i gasform. Så man har då luft som har blivit av med all sin fukt som går från ekvatorn, norrut och söderut. Sen sjunker den mot jordytan igen i cirkulationssystem liksom. Då när den går neråt, då värms den upp igen närmare jordytan. Mm. Så har man luft som redan är ganska torr som sen dessutom expanderar ännu mer. Så att den lilla fukt som finns kvar kan den dessutom hålla, för att allt kommer vara kvar i gasform. För att det är liksom, det finns ingenting som pressar ihop den och liksom skapar mål. Och sådär. Så det bidrar ännu mer till att de här områdena blir torra. Sen stiger den, när den värms upp där vid jordytan igen, så stiger den uppåt igen och sen går den vidare till ännu, ja, längre norrut eller längre söderut då, beroende på vilket håll vi är åt, där det blir lite fuktigare klimat igen. Så till exempel så, om man tänker på Sahara som exempel, så färdas luften då vidare upp mot Europa, där man får då tempererade klimat som blir lite mellanläge liksom mellan tropikerna och öknen, när man tänker på regnmängd. Och hela systemet kallas för en Hadley-cell i alla fall.
Mm.
Både att det cirkulerar liksom både norrut och söderut från ekvatorn. Men sen om man kollar på till exempel Sahara, de breddgraderna som den utgör, och så hoppar man lite längre österut, ja men då har man arabiska halvön, ja men det är samma, ligger lika långt norrut, det är också öken, så det är samma. Så går man ännu längre österut, så kommer vi till dels Indien, också ungefär samma, och sen ja, Indokina, för att använda fancy namn på saker, men typ Thailand och Vietnam och Kambodja, de här som är som en halvö. Det är också ungefär samma breddgrader. Där är ju absolut ingen öken.
Nej.
Så att vad händer där?
Ja, har vi något svar på det?
Ja, grejen är att det här fenomenet händer inte riktigt kring ekvatorn, utan det händer kring den intertropiska konvergenszonen.
Ja, den ja.
ITCZ. Grejen med den är ju egentligen att eftersom jorden lutar lite, så det här som jag sa med att solinstrålningen är högst vid ekvatorn, det stämmer ju inte riktigt. Utan på vår sommar så är ju solinstrålningen högst lite norr om ekvatorn.
Mm.
Sen på vår vinter så är solinstrålningen högst lite söder om ekvatorn.
Just det.
Så det här pendlar liksom. Och den pendlar betydligt mer i Asien än i Afrika. Och i Amerika för den delen också.
Mm.
Vilket har att göra med att det är landmassor liksom norrut i Asien. Och landytan värms upp mer än havet, så därför så blir liksom det, hela förskjutningen längre norrut i Asien där. Så där pendlar hela den här över, ja, upp till norra Indien.
Mm.
Så. Och det är också det som gör de här monsunregnen. Att de har årstider som är med skillnader i regn snarare än temperatur då, som vi har. Så ja, det är väl det systemet med subtropiska öknar.
Ja, alltså det kanske underlättar om man har en karta med typ pilar och sånt där.
Mm.
Det var ju mycket det vi hade när vi pluggade.
Ja, precis. När man ska förstå de här vindmönstren och sådär.
Ja, när man faktiskt ser liksom också.
Mm.
Så kan det bli lättare att förstå hur systemen fungerar.
Så är det ju.
Så googla på den intertropiska nu glömde jag bort vad den heter. Intertropiska konvergenszonen.
Ja, precis. En annan typ av öken är så kallad regnskogsöken.
Mm.
Som vi bland annat var inne på när vi pratade om Nordamerika senast.
Ja, just det.
Att mycket av de öknarna beror på regnskugga. Helt enkelt från klippiga bergen och det där.
Mm.
Och det är helt enkelt att luft som kommer in från havet och har fukt tvingas uppåt över de här bergen. Och då händer ungefär samma sak. Alltså när den tvingas uppåt så trycks den ihop så att det bildas moln. Man typ kramar ur vätskan ur den.
Mm.
Nästan kan man väl säga.
Ja.
Den färdas över bergen, sjunker igen, blir varmare och är torr och blir ännu torrare när den expanderar igen. Gobiöknen i Kina och Mongoliet.
Mm.
Annan typ av sån öken. I alla fall delvis. Alltså både när det gäller den och när det gäller här i USA så är det ofta fler saker som samverkar.
Mm.
Att visst det finns en regnskugga, men Gobiöknen är även någonting som kan kallas för en inlandsöken.
Ja, precis. Den är
så långt ifrån havet så att alla eventuella då vindar som drar in med fukt, det hinner regna bort på vägen. Sen råkar det ligga i Himalaya också på vägen. Så det gör ju inte saken bättre för Gobiöknen.
Nej, det blir ännu jobbigare att få fukten.
Ja, precis. Men det är ändå en kombination. Liksom. Samma sak i då, kolla i norra Sahara, Atlasbergen som är i Marocko och kanske en annat land också, skapar också en regnskugga. Men det är ju en lite sekundärt jämfört med hela den här subtropiska processen som händer. Men i alla fall är ofta fler saker på gång samtidigt. En tredje som kan ta upp är kustöknar. Jag skulle vilja säga att de mest kända exemplen på det är Namibiöknen i sydvästra Afrika. Framförallt i Namibia då, som man hör lite på namnet. Och Atacamaöknen. Som går längs med hela Chile typ. I alla fall en lång remsa i Chile.
Men det är inte en regnskogsöken alltså?
Nej, de här ligger ju verkligen precis vid kusten. Så det är ju de som kanske känns konstigast.
Mm.
Att det öknar där. Men det har egentligen att göra med vattenströmmarna. Det liksom globala systemet av dem.
Okej, så istället för atmosfären så är vi nere i havet?
Ja, eller det blir båda liksom. Men det börjar med havet, att det går kalla havsströmmar utanför de här. Så man får kall luft. Så helt enkelt, det kyls av det kalla vattnet. Det var, vi pratade om det även när vi pratade om Enso, El Niño.
Mm.
Det väller upp kall vatten utanför Sydamerika. Det är ju lite samma grej. Eller det är samma sak. Det blir en annan effekt av den grejen.
Samma system.
Ja, det är samma system och en annan sak som det skapar är öken. För att den här kalla luften, den kan ju då inte, som sagt, hålla mycket fukt och dra in över land. Det finns ingen fukt. Det den gör är ofta att den skapar dimma. Så att det blir också lite så här motsägelsefullt att det finns vatten. Jag vet inte, känner du till dikten Rime of the Ancient Mariner?
Av
Samuel Taylor Coleridge.
Nej.
Jag känner till den bara för att Maiden har gjort en låt om den.
Okay. Mm.
I alla fall, det finns en rad där, eller en strof eller vad man säger, som går water, water everywhere, nor any drop to drink.
Mm.
Den handlar ju om havet förstås, saltvatten, men det passar här också. Jag stötte på det faktiskt när jag läste om kustöknen någonstans.
Mm.
Så det är så det är. Det drar ofta in dimma, men det saknas de atmosfäriska processerna som gör att det blir nederbörd.
Okay.
Ja, jag tror att det helt enkelt är att den skulle behöva stiga så att allt trycks ihop och blir mer kompakt så att det blir tungt nog att bli regn.
Mm.
Det som istället händer är att det blir dimma på natten, morgonen, solen går upp, det blir jättevarmt, allt bara förångas.
Men vet du vad som händer i de här områdena under La Niña, El Niño, vilken är det? Det är en när det inte längre dras in kallvatten.
Ja, det är när det stannar av lite grann. Det är ju...
Det måste ju vara El Niño.
El Niño, precis. För då blir det torrare i Australien.
Mm.
Alltså Atacamaöknen, den är ju känd som världens torraste öken.
Så då lär de ju inte ha regnperioder under El Niño heller?
Nej, det jag har läst är att det finns om i alla fall delar av den som inte har fått regn på år eller typ decennier.
Mm. Okej. Okay.
Alltså det är helt galet. Och de här kustöknarna verkar ju vara de som är allra torrast.
Trots att det ändå finns fukt.
Det finns fukt och det finns de som drar nytta av den här fukten. Vi kommer till det.
Mm.
Men det är inte helt lätt. Och ja, även Namiböknen ligger väldigt nära Kalahariöknen. Och där är liksom Namiböknen, det är den som är jättetorr.
Mm.
Den kallas för The Skeleton Coast.
Ja.
För att djuren klarar sig inte där. Så det ligger en massa skelett.
Det är också i Namiböknen, om vi bara ska ta lite fun fact, där det finns världens högsta sanddyner.
Jaså?
Finns i Namiböknen. De är över 300 meter höga.
Okej. Okay. Coolt.
Mm.
Det skulle man ju tro att det var i Sahara.
Ja, men det verkar vara Namib som dominerar.
Det kanske i och för sig blåser mycket.
Ja, om det gäller kusten.
Ja. En sista typ då. Det är den som är lite så här, lite konstig. Och det är de riktigt kalla öknarna, eller polaröknarna.
Mm.
Som man definierar som områden med en årlig nederbörd under 25 cm och en genomsnittlig temperatur som under den varmaste månaden är mindre än 10 grader. Så det är betydligt kallare än den kallaste av dina kategorier.
Precis.
Som jag drog förut. Och det här är tydligast i Antarktis eftersom Arktis är mest hav.
Mm.
Men Antarktis kan man se som en väldigt stor öken.
Mm. Och om vi ska ta den stereotypa bilden då av en öken med sand och kaktusar.
Mm.
Hur överensstämmer den med polaröknarna?
Jättedåligt.
Mm.
Finns varken sand eller kaktusar.
Nej, helt sjukt.
Ja. Och ändå är det på sina ställen, det är verkligen öken. Alltså det är inte bara att det är så kallt så att allt är en glaciär så att det är liksom dött för att ingenting kan växa i det. Utan delar av Antarktis har verkligen extremt lite nederbörd också.
Mm.
Jag läste att, ska vi se, den genomsnittliga regnmängden vid, alltså vid verkligen sydpolen över senaste 30 åren är årliga då. Är 1 centimeter.
Ja, det är lite.
Mm. Och det finns något område som kallas för det McMurdo Dry Valleys på östra Antarktis där det egentligen aldrig regnar eller snö då. Om det väl kommer något så är det ju snö. Och forskare tror att delar där har liksom inte snöat eller regnat på 14 miljoner år.
Okej.
Okay. Ja.
Så Dry Valleys är alltså en rimligt namn på det området.
Ja, men det känns som att de har gjort det helt okej.
Okay. Mm.
Och ändå så är väldigt stor del av vatten, världens sötvattenreserv, låst i Antarktis.
Ja, det är sant. Det är också ett sånt område där det finns vätska, men i fel form.
Mm. Och den bara finns där.
Ja.
Alltså, ja, nu börjar den ju släppa
lite. Jo.
Fast då blir det ju fel form igen. Ja. Ja, ja. I alla fall så har den här bristen på nederbörd där också att göra med både med att det generellt ju är kall luft För att det vet vi, det är kallt, det är sydpolen.
Mm.
Och även med den atmosfäriska cirkulationen återigen. Det är högtryck vid polerna och luft sjunker ner ifrån, ovanifrån där snarare än vad liksom luft stiger. Så att den som kommer ner ändå relativt sett värms upp och ja, då blir det alltid svårare att få till någon nederbörd.
Mm.
Och dessutom så är det en stor kontinent så att det finns ju den där inlandsaspekten också. För det, den snö då som väl kommer på Antarktis är liksom längs kanterna.
Ja.
Nästa.
Jakarta.
Nästa.
Anderna.
Nästa.
Palmyra-atollen.
Vilse på världskartan.
Okej. Det är ännu en gång dags för vilse på världskartan.
Ja, men för att bara bli lite allmänt mindre vilse så kan du börja med kanske förklara vad Palmyra-atollen är för någonting.
Ja, det kan jag göra. Om jag ska vara helt ärlig så var det ett sånt, en sån ö som jag kollade på när jag försökte förbereda inför zombieapokalypsen. För att så här, jag tänker så här, hur kommer man bäst undan? För att zombies kan ju dras med havsströmmar och sånt där också, så då måste man liksom ha någonting som...
Ja, det gör de ju, absolut. Ja.
Så om man ska vara helt skyddad.
Ja, eller så maximalt så bra mycket det går.
Precis. Då är nog Palmyra-atollen ett ganska bra alternativ.
Vad fan?
Det är en ö i Stilla havet då, som tillhör USA. Det är den mest avlägset belägna liksom, ön som tillhör USA i alla fall. Det är väl säkert en av de absolut mest svåråtkomliga liksom.
Mm, det är typiskt bra när det blir zombies.
Ja, jag tänker det. För att den är ganska liten också. Den är 11,5 kvadratkilometer.
Mm.
Så det känns som att man borde kunna ha ganska bra koll på liksom.
Man ser om det raglar upp någon.
Ja, typ så. Jag tycker att det är, för det ser väldigt så här paradisiskt ut.
Mm.
Och det bor 11 personer där.
Ändå hanterbart.
Ja. Och det är, alltså, den förvaltas av US Fish and Wildlife Service.
Okay.
Så jag tror liksom att det bara är typ ett naturreservat.
Mm.
Och inte så mycket mer.
Ja.
Och det är väl de som jobbar på US Fish and Wildlife som bor där.
Ja, just det. Så. Ja, det är nästan synd att du har avslöjat det nu.
Ja, nu kommer fler ta min zombieplan.
Mm.
Ja, det är inget bra.
Nej. Ja, ja.
Men det är ett senare problem.
Mm.
Det problemet vi står inför nu, det är om du kan bli lite mindre vilse återigen då på världskartan.
Ja.
Ni vet hur det funkar vid det här laget. Tänker jag.
Ja.
Det är 5 ledtrådar.
Jag har en gissning.
Ja.
Får se om jag vågar dra till lite tidigare den här gången.
Kanske.
Jag har varit lite försiktig.
Jo, det är lätt att bli det när man bara har en gissning.
Mm, det är lite läskigt.
Så vi får se.
Ja.
Hur väl du känner till det här.
Kör på.
Du är redo?
Jajamän.
Okej. För 5 poäng. Denna republik var tidigare en del av kungadömet Kabu och befolkades enligt begränsade arkeologiska bevis år 1000, då av jägare och samlare. Under 1400-talet besöktes området av bland annat en flamländare, en venetian och en portugis.
Den befolkades år 1000. Så är det.
Ja.
Det är sent.
Begränsade arkeologiska bevis. Måste jag säga också. Så de är kanske liksom, det kanske är de bästa de har hittat.
Ja, okej. Okay. Men man vet inte att det har bott folk där tidigare än så.
Nej, man kan inte 100% säga att det har varit så i alla fall.
Mm. Nej, vi får köra en till.
Okej. Okay. Landet koloniserades under 1400-talet och utropades självständigt först 1973. Det första landet att erkänna självständigheten var Nicolae Ceaușescus Rumänien. Och det första valet med flera olika alternativ ägde rum 1994. Den vanligaste frågan när man googlar på det här landet är om det är säkert. Svaret man får är nej. I alla fall om man ska lyssna på USA.
Mm. Ja, det känns ju som att det kan vara en ö med tanke på att det har kommit flamländare och venetianer som åkt sina skepp. Och att det befolkades sent. Kanske. Men nej, du får köra på.
Okej. 3 poäng. Landet är fattigt med 69% av befolkningen under poverty lines och 25% som lider av chronic malnutrition. Landskapet påverkas av den monsunliknande regnperioden och harmattan som blåser in från ett närliggande område. Landet har också 2 ekoregioner. Det ena som är en skog-savannmosaik och det andra är mangrove. Det kanske var väldigt svårt.
Ja, det var svårt. Man kan ju kanske placera det lite grann med tanke på att det är europeiska sjöfarare som har kommit dit. Det är typ tropiskt för att det är mangrove och grejer. Så det känns ju som att det borde vara västerut och ganska liksom tropiskt. Och 2 ekoregioner. Alltså det kan inte vara så stort. Ja, vad skulle det vara för land som är stort i det här fallet? Jag måste be om att få 2 poäng också.
Okej. Okay. Officiellt språk är portugisiska. Men det mest talade språket är kreol. Landet är också födelseplats för Amilcar Cabral, som är poet och framstående antikolonialist.
Portugisiska. Är den där poeten har jag ingen aning om. Ska jag erkänna? Nej, alltså jag vet inte det här. Du får köra sista.
Okej. Okay. 1. Området där landet ligger kallades tidigare för Slavkusten och gränsar till en bukt som delar halva sitt namn med det efterfrågade landet. Den andra halvan går att finna i landets huvudstad.
Jag har varit lite fel del av världen. Mm. Jag tänkte Karibien. Det här är ju Afrika. Och Guineabukten heter den ju. Där pratade vi om någon gång. Just det. Och huvudstaden, ja. Det måste ju vara Guinea-Bissau.
Där kom svaret. Och det var helt rätt.
Hurra!
Jag måste säga nu när jag läste upp det, det var väldigt svårt. Jag hade nog kunnat droppa lite mer hints, men det är ett svårt land också att tyckte jag att du vet, man kanske inte vill nämna Guinea för tidigt heller.
Nej, för då är det inte många som kan vara.
Nej, det är typ 3.
Nej. Ja, nej, det var inte mycket jag kunde. Det är egentligen bara på just Guinea.
Det är en portugisisk koloni.
Okej.
Så jag försökte hinta till det redan i början. Att det var en flamländare, en venetian och en portugis. Nej, svårt.
Ja, jag var bara inne på öar framförallt. För att jag tänkte att det skulle vara så... Ja, men så litet och det här med befolkningsgrejer, lite special liksom. Och även Karibien med kreol. Är det något man pratar där omkring? Alltså?
Jag kopplar mest det till Sydafrika. Men jag kan ha varit fel ute där också.
Ja, nej, jag vet inte alls tydligen.
Men portugisiska, det står fortfarande som liksom officiellt språk. Men det är färre som pratar det än kreol då.
Ja, okej. Okay. Ja, en poäng. Det får man ta med sig. Var glad för idag.
Du ligger ju ändå
bra. Jag har lite till försprång. Så är det.
Ska vi försöka reda ut lite i de här experterna som bor i öknen? Vi har ju faktiskt redan varit inne på en av dem.
Den mest kända kanske. Ja, en av dem.
Kaktusen då. Den är ju bra på att hålla vätska och bra på att skydda sig från törstiga djur.
Ja, det är två sådana där starka sidor. Om den går på arbetsintervju, man ska få frågan starka sidor, så ja. Är det två.
Vad är de svaga sidorna då? Svårt att anpassa sig till nya miljöer.
Ja, gäller inte det de här arterna överhuvudtaget? Just att de är så väldigt specialiserade. Så att de är inte så jättebra på förändringar.
Nej, det är väl i och för sig också en rimlig grej att säga på en arbetsintervju.
Ja, jag vet inte om man ska säga det.
Nej, kanske inte. Nej, och det här är väl mycket det som har liksom, ja, men utvecklats bland både växter och djur i de här områdena. Jag tror att många kanske har sett typ ökenräv och så här. Som har väldigt stora öron. Till exempel. Det är ju för sig för att det har inte med vätska att göra, men det har med temperatur att göra. Att det är lätt för dem att kyla ner blodet.
Ja, de blir av med värme.
Precis.
Genom sina stora öron.
Exakt. Och det blir ju en lite så här skillnad mellan stora och små. Framförallt djur kanske. De små djuren är ganska bra på att bara gräva ner sig.
Det är vanligt att de bor i hål i marken.
Ja, och sen var vakna på natten när temperaturen är lite rimligare kanske.
I varma öknar då.
Om vi pratar varma precis. Öknar. Det är väl skillnad också från ökentyp till ökentyp.
Ja.
Men jag har hittat några djur som är ganska bra på att liksom inte behöva få i sig flytande vätska liksom.
Okej.
Att de dricker liksom inte.
Nej.
Utan den vätskan de får i sig är från det de äter.
Ja, det där är ju ganska praktiskt egentligen. Det borde ju alla kunna.
Ja. Det hade varit smidigt.
Vi hade ju, människan hade ju kunnat överleva så mycket längre i bara sådär. Om man även hade kunnat käka en växt. Liksom, få i sig sitt vatten.
Till exempel under zombieapokalypsen då.
Ja.
Så behöver man liksom inte tänka på att hitta fresh water. Nej.
Precis.
Det hade varit smidigt. Men jag har ett djur som jag har hittat som jag gillar lite extra.
Låt höra.
Den heter jerboa på engelska.
Okej.
Men på svenska heter den springrotta.
Okej.
Väldigt coolt djur. Det är liksom som en, ni kan googla på det, men det är som en blandning mellan en känguru och en råtta.
Mm.
Så den har liksom jättelånga bakben, hoppar med sina så här stora specialistöron.
Mm.
Också en sån som inte behöver dricka.
Okay.
Och en sån som är nattaktiv.
Men den är lite så här, som vi har ju suttit och sökt någon gång på så här mixade djur.
Ja.
Så här.
Ja.
Så den är lite så, en blandning.
Ja, ja, men det är som om man skulle ta en bild av en känguru och sen sätta på ett
råttans överkropp typ.
Ja, men typ.
Ja.
Väldigt speciell. Väldigt så specialiserad. Också att den liksom, den hoppar ju alltså högt.
Ja.
Och den är snabb. Och den gör så här zigzag-mönster i sanden. Så att den ska undkomma ökenrävar och allting annat som kan äta upp den.
Ja, den hoppar mycket för att den har fiender.
Ja. Mm. Det är det också. Även om rovdjuren kanske inte är jättestora i öknen så finns de ju.
Mm. Ja, nej, men jag läste lite generellt också om just djur i öknar. Det finns ju ett ganska krångligt samlingsnamn för djur som har anpassat sig till den miljön.
Ja, det har jag hört.
Xerocoles.
Just det.
Jag vet inte om det finns något bättre på svenska, men det är, jag tror det var en, liksom, den sidan fanns på Wikipedia på engelska, men det fanns typ ingen svensk.
Nej.
Men i alla fall, Xerocoles. Ja, för det finns ju som samling just för att det är så många saker du måste hantera.
Mm.
Vattenbrist, ofta hög värme, det kommer massa sand, stormar, solljus, liksom starkt solljus och sådär. Så, ja, så den här råttan då var ju bra på att avge värme,
ja,
genom öronen till exempel. Den är nattaktiv. Mm. Och sådär. Några andra sådana faktorer är ju att de ofta är ljusa till färgen.
Mm.
Som en albedo-grej, reflektera bort. Ja, mörkt blir varmare, mm, vet vi. Och på tal om det här med öronen och avge värme, för att det funkar inte så bra att svettas.
Nej.
För då tappar man vätska.
Och det vill man inte göra.
Det är det sista man vill göra. Det är inte ens värt att kyla ner sig för att tappa vätska.
Nej.
Tror jag. Nej, men sen, ja, men alltså, den kanske tillsammans med kaktusar kändes det så ökenarten. Det är ju kamelen.
Mm.
Och de är ju också, de är lite mer high tech än vad jag trodde.
Ja.
Alltså de har ju sina pucklar, det vet vi.
Mm.
Och så kanske tänker man så här, de lagrar vatten där. Men det gör de ju inte.
Nej.
Det är inte vatten de lagrar där. Och när man tänker på det så låter ju det ganska dumt också. Men hur mycket vatten finns det plats där? Mm. Och ska de gå runt med liksom en så skvalpande vatten där, liksom. Det är ju ganska konstigt egentligen.
Ja, det är sant.
Nej, det de lagrar är fett.
Ah.
Så de har liksom fettreserver som, det är väl både matreserv, tror jag. Eller liksom om det inte finns mat så ger de energi. Men de kan då också, enligt National Geographic, typ tillverka sitt eget vatten. För att det finns vätemolekyler i de här fettreserverna.
Mm.
Då andas de in syre och H2O liksom, det,
mm,
det blir liksom deras vatten, det täcker vattenbehov.
Ah, okay.
Det här är ju, det är ju sjukt. Det är ju en ännu mer sån grej. Tänk om vi skulle kunna göra det.
Ah.
Eller ens göra det på rimligt prisvärt sätt med teknik.
Mm.
Det kan de bara andas och kör liksom. Mm.
Det, ja, det, high tech är ju faktiskt rätt ord att använda, tror jag.
Ja, det, ja, jag tycker det. De, mm, är som, det är en maskin, mm, som går. Några andra som ändå är ganska high tech också är, jag hittar lite olika skalbaggar som finns i, ja, i Namibiaöknen. Det kanske finns på andra ställen, oh, också, jag är inte säker. Men, och då kommer vi in på det här med dimman igen.
Mm-hmm.
Den här dimman som blåser in. Och när paradoxen att det kommer in massa vatten, dimma är ju små, små, små vattendroppar som är alldeles för små för att liksom falla till marken. Sådär. Men det blåser ju in dimma. Och det finns skalbaggar som kan använda det här till sitt vattenbehov, helt enkelt. En första som heter Stenocara baggen, eller The Stenocara Beetle på engelska. Den gör så att när den här dimman blåser in från havet, då knatar den upp till toppen av en sanddyn. För att tydligen så finns det ju också väldigt höga sanddyner här. Den kanske måste gå rätt långt, jag vet inte. Men i alla fall, den vänder sig mot vinden och ställer sig, den liksom sänker huvudet och skickar upp ryggplattan liksom, så att den, vinden slår in mot den. Och den har, jag vet inte, den har små fåror där, tror jag, på ryggen liksom, eller sådär. Och när dimma, det fastnar då små vattendroppar som rinner ner längs ryggen, så kan den dricka.
Mm.
Det är bra. Och så finns det Lepidocora beetle.
Också i Namib.
Också i Namiböknen, som är kanske ännu mer avancerad, för den bygger små fåror i sanden. Också i sanddynerna då. Vinkelrätt då mot vindriktningen. Och där samlas liksom dimmiga luften upp och blir små vattenpölar.
Den gör liksom reservoarer.
Den gör reservoarer. Och den måste väl göra om dem varje dag. Mm. Och så kan den sörpla i sig det här vattnet.
Jag tror att den första i alla fall, du, som du nämnde, är en sån som man kan se i Planet Earth.
Okej. Okay.
I ökenavsnittet.
Jaha. Det kanske vi borde ha kollat på.
Ja, men jag känner igen just den där, att de vänder upp.
Mm, ja, det är ju coolt. Och sen har vi redwoodträden i Kalifornien. De alltså kan bli ett gigantiska.
Mm.
De får tydligen en del av sitt vatten från dimman i luften. Och de fångar upp det med barren då. Helt enkelt.
Okej. Okay.
Och hela den här idén att ta upp vatten från dimman är någonting som människor har börjat göra också. Det finns konstruktioner av nät, eller i vissa fall som liksom bara raka, vad säger man, vertikala liksom snören typ, som redwoodträdens barr ungefär.
Mm.
Som står där vinden blåser in. Och så fastnar det små små vattendroppar och faller ner i, man har en behållare under då. Får man ändå lite vatten.
Mm, okej.
Okay. Ändå ett sätt att klara sig i kustöknar.
Ja, det är intressant.
Ja, det är ändå ganska inspirerat av skalbaggen liksom, så att det är ju coolt.
Ja, man lär sig av de som är bättre på att överleva.
Ja.
Men på tal om vatten i öknar då. Jag vet att det är något av de här små länderna i, alltså på arabiska halvön, eller om det är, jag kommer inte ihåg vilket av dem, men de kör ju avsaltning av havsvatten.
Ja, just det, väldigt mycket. Ja, vilket land var det? Jag såg också ett specifikt land som gjorde det jättemycket.
Kan det vara Kuwait?
Något av de där förenade Arabemiraten eller något av dem. Ja.
För det är ju en, alltså det är ju väldigt dyrt.
Mm.
Men det i sådana liksom miljöer, så kanske det är ett av de enklare sätten att ha så här storskalig vattentillförsel.
Mm.
För det är väl just det som är svårt, att liksom försörja hela samhällen i områden där det liksom inte finns vatten naturligt.
Ja,
det finns så särskilt mycket i alla fall.
Det måste ju vara det. Och på vissa ställen finns det ju grundvatten.
Ja.
Men det tar ju slut.
Precis.
Efter ett tag. Men visst så är det ju. Och det skapar ju för oss problem också att avsalta, för det blir massa salter kvar. Mm. Eller liksom vatten, restvatten med jättemycket salt.
Ja.
Vad gör man av det?
Häller tillbaka i havet.
Ja.
Jag vet faktiskt inte.
Ja, nej, jag vet inte heller. Men det gör ju, det är inte bra för den. För havet i stort kanske inte ändrar balansen, men just lokalt liksom, ja, heller. Jättemycket salt. Det tar ju nog död på på de marina ekosystemen.
Så är det nog, absolut.
Men ja, men just vatten i öknar, där har vi ju, måste ju ändå nämna oaser i ett ökenavsnitt. Vad är det egentligen?
Ja. Frågar du mig? En oas är ett område där grundvattnet når upp. Jag vet faktiskt
ja,
inte.
Ja, nej, men det är väl ungefär det. Det har på något sätt skapats en punkt där liksom grundvattnet bryter igenom ytan. Det kan väl ha eroderat eller varit något skred eller någonting som gör att det har öppnat upp sig.
Mm.
Och helt enkelt ja, akvifärer heter det också då. Så här, reserver av grundvatten under ytan. Eller de springer igenom. Det kan ju också vara skapat av människan. Man borrar upp det ja. Helt enkelt. Och skapar en oas. Men just den borrningen, det här är ju någonting som görs för att ja, leva i många ökenområden. En annan strategi liksom, till exempel i Kalifornien och Nevada, Mojaveöknen, där Las Vegas får ja, mycket av sitt vatten från grundvattnet, helt enkelt. Men det har ju lett till att den då akvifären som de tar vatten ifrån sjunkit ja, mycket, och även hela marken har sjunkit någon decimeter tror jag där i Mojaveöknen. Så det är ju inget, det är inte hållbart liksom.
Nej.
För att det tar, jag vet inte, hundratusentals år typ för de här reserverna att fyllas på igen. Det finns en stor vattenreserv under Sahara också som det har väl diskuterats om att lösa lite vattenproblem sådär med den, men det är ju liksom en tillfällig lösning.
Ja.
Gör det så. Annars har vi floder. Nilen då är ju ett tydligt exempel som Egypten lever på i princip.
Mm.
Har bland annat en stor damm nära gränsen till Sudan. Där vatten samlas upp i ja, så en konstgjord sjö liksom. Får både vattenkraft och en liten buffert mot torka genom att samla upp det där. Eller så gör man som i Centralasien och kanske framförallt Turkmenistan.
Uh-huh.
Och avleder floder ut i massa kanaler.
Mm.
Skickar ut till bevattning och öknar.
Det kan man göra.
Det slutar inte heller så bra.
Nej, det kanske inte är den bästa strategin. Men...
Nej, det är ju inte det. Jag kan lyssna mer på vårt avsnitt om Centralasien och vad som händer med Aralsjön för att höra mer om vad som händer om man gör så för mycket. Mm. Ja, vi har ju pratat om att öknar vanligtvis definieras utifrån nederbörd.
Mm.
Hur mycket det regnar. Vi har sagt att temperatur har en roll. Om det är varmt så blir det värre.
Mm.
Men en annan grej som rör till lite grann det här med vad en öken är fenomenet ökenspridning.
Just det.
Eller desertification. För det beror ofta på mänsklig aktivitet.
Mm. Och då handlar det inte om att man påverkar mängden nederbörd.
Nej, det är inte att man dansar en omvänd regndans.
Nej.
Då, det kanske har hänt.
Ska man ska inte svära på
nej,
det.
Nej, man ska aldrig svära på sådana konstiga saker. Nej, utan det handlar oftast om saker som avskogning. För intensiv odling, för mycket betesdjur som äter upp allt och sådana grejer. Det är, ja, är i och för sig även klimatförändringar, men då är det ju
visst.
Då det minskar ju mängden nederbörd, det blir ett större tillsteg liksom. Det finns ju det också.
Ja, men då handlar det ju om att människan påverkar större system än bara öken i sig också.
Ja, jag har ändå fått intrycket av det vanligaste när vi pratar om ökenspridning är lokal påverkan på marken.
Vi har ju faktiskt ett exempel som nämndes i
en vilse på världskartan.
Ja, precis. Inte det andra ordet som jag tänkte använda.
Nej, det är bannat.
Det var när jag frågade ut William om Polen.
Mm.
För där finns det ju en öken.
Ja.
Bledow öken, öknen. Mm. Heter den, typ. Och det är ju faktiskt en mänskligt skapad öken. Så den är ju inte, alltså den har inte, det är inte den här vittringsprocessen som har skett naturligt över jättelång tid, utan det är på grund av väldigt kraftig avskogning och väldigt kraftigt jordbruk och så här. Så var det ett område som liksom blev en öken.
Mm. Så det kan även hända i till exempel Europa?
Ja.
Det vanliga är ju att det händer i kanten av existerande öknar.
Mm.
Att den liksom kryper utåt. För där är det redan semi-torrt.
Precis.
Och det finns liksom, det är lite känsligt.
Mm.
Som till exempel då det här Sahelzonen i söder om Sahara. Sahel betyder till och med strand på arabiska, tror jag.
Det är stranden till ökenhavet alltså.
Mm, man ser öknen som ett hav, precis. Mm. Men i alla fall så, det drar ju till lite grann i, alltså, eller själva konceptet blir ju konstigt. Skapar man då öken? Men öken definieras ju som områden där det inte regnar.
Mm.
Det gör det ju säkert i Polen där.
Ja, precis. Det är ju ett område som har börjat växa igen. Och som människan försöker liksom restaurera så att det ändå ska vara en öken. Så det är ju liksom motsatt.
Ja, de vill ha en öken.
Ja, det är ökenminskning.
Mm.
Alltså, men det är ju för att det är speciellt med en öken i Polen, antar jag.
Ja, det är så litet avgränsat område.
Precis.
Så att det liksom förstör inte, det är mer en cool grej.
Ja.
Ja, ja, men ja, visst.
Så ja, där funkar ju liksom inte den, ja men Köppens till exempel, definition av en öken. Det är ju egentligen bara en anhopning av sand i ett större område.
De har trollat Köppen.
Ja.
Nej, men så det jag också läst är att man kanske inte ska se ökenspridning som en grej, eller det är ju inte helt rätt, för att vad det är en öken då liksom, att det egentligen är rimligare, i alla fall i typ när man håller på med vetenskap liksom, att tänka kring land cover performance.
Okay.
Alltså att man helt enkelt försämrar en marks, ja, bördighet.
Mm.
Eller hur mycket som kan växa där. Och det blir ökenliknande. Men ja, så slipper man liksom tänka vad är en öken och inte.
Mm. Sådär. Det blir pseudoöken.
Ja, ungefär. Så. Men i alla fall så är det här ett problem. Ganska stort problem. Globalt. Med mark som försämras då. Framförallt intill öknar.
Mm.
Enligt National Geographic, igen, de är ofta bra.
Bra källa.
Bra källa. Så blir 6 miljoner kvadratkilometer land icke-kultiverbart varje år i världen. Så ja, det är ju ganska mycket.
Men är det bara i liksom i närhet av öknar, eller är det generellt?
Det är väl antagligen generellt av de processerna. Att det görs såna här grejer så att marken degraderas. Så att visst, det måste nog inte vara just i gränsen till öknar. Det är väl bara vanligare där.
Ja.
Det är väl framförallt vanligt i kring Gobiöknen.
Mm. Det är ju då den öken i världen som växer mest.
Mm.
Och det har väl sina, det har väl olika förklaringar säkert.
Ja. Ja, det är säkert en kombination av saker som händer.
Ja.
Men där mänsklig aktivitet spelar in.
Så är det.
Och ja, eftersom det är ett ganska stort problem så görs det också åtgärder för att försöka förhindra att det händer.
Mm.
Jag tror att det huvudsakliga som görs är att plantera träd och växter.
Okay.
För att binda marken. För att det som är särskilt illa, det är ju när marken blir bar. Mm. Det eroderas bort. Liksom den, det försvinner. Det här som måste stoppas genom att plantera grejer som har rötter som håller kvar marken och även kan hålla kvar den fukt som faktiskt kommer. Och det kan ju till och med påverka, jag tror vi pratade om det här i vårt avsnitt om träd också.
Mm.
Eller om trädplantering. Att det kan ju till och med kanske skapa ett annat mikroklimat för att växterna evaporerar vatten som, om det är tillräckligt mycket, kan bilda moln.
Mm.
Skapa regn. Men i alla fall, det har byggts något som de kallar för Great Green Walls, både i Sahel och i Kina, längs Gobiöknen. Som är, jag tror i Kina så är det mer av en faktiskt mur av träd.
Okay.
Alltså längs med öknen. För att stoppa, det är ganska mycket problem med att det liksom blåser ut sandstormar därifrån. Mm. Där sanddyner som kryper närmare. Så genom att plantera träd som blir som en mur helt enkelt. Försöker man inhägna öknen. Sen görs det säkert åtgärder liksom i på det landet också som är degraderat redan. Mm. Men det är i alla fall en sån grej. Och, men det är egentligen den första, den ursprungliga, om man söker på The Great Green Wall, det som kommer upp i första hand då, är den i Sahel som startade som samma idé liksom. En lång, alltså det är ett långt område där. Lång remsa genom hela Afrika. Men där det inte riktigt fungerade för att det är väl inte en sån tydlig gräns överhuvudtaget för var öknen liksom börjar.
Nej.
Så. Men det har blivit mer av så här allmänna åtgärder. Typ det har införts lite agroforestry som vi också pratade om.
Mm.
Trädplanteringsavsnittet. Med bara mer trädplantering kring odlingar liksom, för att skydda dem mot erosion och sådär.
Mm.
Och en, mer en mosaik av åtgärder. Som ändå verkar ge lite resultat där det görs. Alltså ändå håller kvar lite grann. Och vad som också ska nämnas i Sahel är att man tänker konceptet ökenspridning och sådär, är att det generellt sett har blivit grönare de senaste decennierna i det området.
Mm.
Det, ja, man kunde se att Sahara kröp söderut ja, under 1900-talet fram till mitten någon gång. Men de senaste decennierna har det faktiskt regnat lite mer där. Och det har blivit grönare.
Mm.
Även om det fortsätter med liksom dåliga grejer som gör att marken degraderas, så har det blivit grönare. Så det blir också lite så här. Man förstör marken, men skapar man öken när det samtidigt regnar mer?
Mm.
Ja, vad?
Nej.
Ja.
Det är ju det. Det går ju att problematisera liksom bara begreppet öken. Så.
Ja, ja, det gör ju det. Vi ställer till det med ord här.
Jag vet.
Vi förstörde städer och nu förstör vi öken.
Ja, det är också det som är intressant med. Speciellt för ökenspridning är ett sånt begrepp som är liksom ganska använt och det används på ett negativt sätt. Så om man kan problematisera det och försöka förstå det på ett annat sätt så alltså det blir ändå en intressant diskussion av det.
Ja, alltså det blir ju ändå viktigt att veta vad som faktiskt händer för att veta vad som är bra att göra åt det.
Precis.
Att det till exempel kanske inte är öknen som kryper ut så att det går att bygga en mur, utan det är mer lokal degradering på massa olika ställen samtidigt som gör att i ett känsligt område, vilket ofta är nära en öken, för att det blir inte bara torrt, det går inte från torrt till regnskog liksom.
Nej.
Direkt, utan
Nej, det brukar finnas buffertzoner och sånt där.
Ja, och om det är på massa olika ställen där är, sker överbetning och för mycket jordbruk, så förstörs det ju mycket och det blir ju, ser ju kanske ut som att öknen kryper utåt.
Ja, men också så här, om marken degraderas men det ändå blir grönare. Mm. Där finns det ju också en, det blir ju liksom en annan typ av problematik också, för då kan man inte bara skylla på öknen hur som helst heller, utan då är det ändå, det krävs mer förståelse för, i det här fallet då, hur människan påverkar omgivningen för att kunna göra någonting åt det. Det kanske inte räcker med att göra någonting grönt.
Nej, så kan det ju också. Och det kan finnas skillnad på naturliga vegetationen och odlingsmarkerna och sådär.
Absolut.
Mm. Men jag stötte också på en alternativ metod för att motverka ökenspridning.
Mm-hmm.
Som jag hittade, det är ett TED-talk från en snubbe som heter Alan Savory.
Okay.
Som pratar om sin idé om holistic planned grazing. Och det här är lite så här, man får lite, jag vet inte vad riktigt vad man ska tycka om honom, för att han är verkligen ganska ensam. Det har ju inte tagits upp i vetenskapen. Nej. Så stort. Men i alla fall, han menar att han har kommit fram till genom lång egen erfarenhet att det enda sättet att stoppa det här är att införa mer betesdjur.
Mm.
Och starta ett system som liksom härmar naturen och hur det var när det var mycket mer djur på savannerna. Han är från Botswana, tror jag, något land i södra Afrika i alla fall, och jobbar mycket där, men med stora horder av betande vilda djur som liksom samlas i flock för att skydda sig mot rovdjur.
Mm.
De betar jättemycket någonstans och liksom trampar ner växtlighet och sprider sin dynga och sådär. Och sen vandrar de vidare till nästa område, gör samma sak där, och så flyttas de runt i just stora sammanhängande flockar. Och han menar att det här, gör man det här med då boskap så, av något slag, så funkar det jättebra. Och så får man frodiga miljöer som tidigare har degraderats.
Mm, okej. Okay.
Och han visar i sin föreläsning där, som man kan hitta om man bara googlar på Alan Savory till exempel. Så får man upp hans TED-talk. Alltså TED-talk, det är ju någon slags föreläsnings...
serie?
Ja.
Eller, ja, de har väl många olika föreläsare. Bland annat Hans Rosling gjorde ju TED-talk.
Ja, de har ju det i alla möjliga personer som pratar om vad som helst. Men han visar ju då bilder på projekt de har gjort och hur mycket de har då återställt skadad mark. Han har ju fått ganska mycket kritik för att det går inte riktigt att replikera de här grejerna. Och av de flesta verkar kalla hans resultat för anekdoter.
Okej. Okay. Typ. För det, jag menar, det låter ju ändå ganska intressant. Det är ju lite som om man kollar på äldre jordbruk, alltså bara i Sverige till exempel, när man lät mark ligga i träda.
Mm.
Så att det fick liksom vila, så man flyttade liksom skörden egentligen.
Mm.
Det är lite på samma sätt här, att olika områden måste få liksom tid att återhämta sig.
Ja, och uppenbarligen så har det ju funnits väldigt mycket mer vilda djur förr i tiden. Så att det, marken ska klara av det liksom. Och det är lite det han säger. Men ja, nej, men det är svårt, jag vet inte vad man ska säga, för det är de som har ändå gjort forskning på det. Allt som jag hittar bara på en liksom sökning så där på rak arm har inte visat något lovande resultat. Men han menar att de har inte testat, det måste vara liksom holistiskt, det måste vara hela grejen. De har testat kanske roterande bete liksom.
Mm.
Och sen infört mer större flockar. Och det har bara blivit dåligt typ. Så det är liksom lite, de tycker att det här är bara skada. Han tycker att ni har inte testat hela systemet.
Nej.
Ni kallar mina resultat för anekdoter, men sådär. Så ja, det är ändå intressant.
Mm, absolut.
Och han går ju så långt att han kallar det för liksom det bästa sättet att jobba mot klimatförändringarna också. Men det blir lite samma som det här med trädplanteringen.
Ja.
Att, och även att han har ju fått kritik för att hans siffror kring då hur mycket de här gräsmarkerna som han skapar kan ta upp i kol är liksom helt, ja, han är helt ute och cyklar med det, säger andra forskare.
Ja.
Men det, ja, det är en intressant video att kolla på i alla fall.
Intressant koncept.
Mm. Men ja, det var nog det jag hade idag.
Det var det för det här avsnittet av Geografipodden.
Jajamän.
Som vanligt så kan ni besöka oss på Facebook och Instagram där vi heter Geografipodden. Sen också då Twitter där vi heter Geografipoddens geografiska nyheter.
Och så kan ni mejla oss på geografipodden@gmail.com.
Ja.
Och glöm nu inte bort.
Till nästa gång.
Gå inte vilse
i det geografiska rummet.